When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas av ledarsidorna.se:s chefredaktör och mest aktiva skribent Johan Westerholm. Han avslöjar hur han kände när dragshowartisterna Lillan och Tjorven höll sitt inledningstal på Stockholm Pride. Men först ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik, det vill säga mitt arbete. Du är en kapitalistisk hjälte. Stort tack till dig som stöttar på patreon.com/aronflam, via PayPal med bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Jag hade inte klarat mig utan dig. Om du undrar varför det inte är någon ny bok eller annat roligt på G ännu, så kan jag meddela att jag så sakteliga har börjat köra stand-up igen. Ambitionen är att få ihop en föreställning. Med anledning av det har jag bokat in några datum i Skala Teaterns källare i oktober för en work in progress. Jag återkommer om vilka datum. Work in progress är den alltså kallad, eftersom jag kommer ta lite betalt för att du ska få se mig experimentera fram en sådan föreställning som jag just nämnde. Något som ger mig mardrömmar nästan varje natt. Det är inte bara av feghet det kallas för work in progress. Stand-up formas väldigt mycket i mötet med publiken, och en del av processen kan inte, eller snarare bör inte, utföras endast på papper. Så jag har harvat runt på så kallade gratisklubbar, trots att ingen av dem är gratis för publiken. Det syftar alltså på att komikerna är de som inte får betalt. Även det är ett nödvändigt ont, är jag rädd. Det måste finnas plats för både erfarna och oerfarna komiker att experimentera på. Och vanligtvis så är de här experimenten kanske inte värda så mycket pengar. I alla fall inte så mycket att en arrangör vill betala för dem. Publiken kan ju betala en liten symbolisk summa om inte annat. Så vanligtvis är jag på Big Ben på onsdagar och torsdagar. På torsdagar är det engelsk afton på Big Ben, så då gör jag det. Och sen är jag på Mafia Comedy på Hotell Malmen vid Medborgarplatsen i Stockholm lördagar då och då. Och misslyckas framför främlingar. För ingen belöning utom skammen. Så ser det ut inom det man skulle kunna kalla stand-upens research and development-fas. På sådana här klubbar är uppträdandena ofta väldigt korta, bara några minuter. Men det är vad man måste göra för att sedan kunna misslyckas i längre format i Skalas källare. För att av alla misstag förhoppningsvis lära sig något och få ihop en föreställning. Om det nu är så att du faktiskt undrar vad jag gör, förutom podden, alltså rent kreativt. För tillfället så slits jag alltså mellan en längtan att bara skriva korta skämt inom genren chockhumor och ett överväldigande behov att få ösa ur mig sanningen om vår samtid. Så jag hoppas kunna roa dig och oroa de oroliga tids nog. Jag håller också på med en jubileumsdesign av Krossa socialismen t-shirten och muggen. Men tills vidare kan du alltså bara belöna mig genom att bli Patreon på patreon.com/aronflam, donera lite pengar via PayPal, överrösa mig med bitcoins eller helt enkelt bara swisha på 0768 943737. 0768 943737. Johan Westerholm behöver du som lyssnat troget och länge antagligen ingen introduktion av. Han har gästat DK många gånger nu, och har du inte lyssnat på de avsnitten så rekommenderar jag att du gör det. Jag räknar Johan som en vän, och det här avsnittet spelades faktiskt in i Johans hem och inte i min studio där jag vanligtvis huserar. Vi talar om Koranbikus, deras osannolika motståndare på Stockholm Pride, och yttrandefrihet. Med Johan Westerholm. Njut. Välkommen till dekonstruktiv kritik, Johan Westerholm.
Ja, tack Aron Flam.
Tillbaka.
Tillbaka.
Och nu sitter vi här i ditt hem.
Ja. Mm. Så vet du hur jag har det till vardags.
Väldigt bra visar det sig. Skämt bra skulle man kunna säga.
Nej, men det är ganska skönt att, för att citera Håkan Juholt här, det här med Stockholmsklägget. Mm. Alltså det är fullt görligt att liksom hänga på alla de här åsiktseventen. Men det är liksom, det är ändå en och en halv timmas färd med bil, eller lite mer än så om man åker med skattesubventionerade färdmedel, men det är alltså, det är rätt skönt att vara själv. Jag gillar det. Och då kan jag välja tid och plats för liksom, blir på mina villkor, som sagt, att jag hoppar in i det här åsiktsklustret. För att jag var på Bengt G. Nilssons release här på Timbros. Bengt G. Nilsson var redaktör för en essäsamling, egentligen en antologi, och alltså, jag upptäckte när jag åkte in på det där eventet liksom, att det är fan samma nunor nu som när Per Brinkemo lanserade Mellan klan och stat. Det var samma personer.
Mm.
Och det är liksom det med, alltså Timbro gör en hel del bra, men jag tycker ändå att det är, alltså outputen från de här tankesmedierna och de här eventen, att dels så har de här The Usual Suspects, det vill säga alla författare som ändå syns i debatten.
Mm.
Och sen är det 200 personer där som bara minglar och vill sola sig i gränsen och inte bidrar någonting till debatten. Men om alla de här 200-400 som var på just den här releasen kunde sätta sig och bli opinion på sociala medier eller engagera sig i politik och sådär, då kanske vi skulle få ganska bra samhällsförändringar. Men det där Timbro-minglet, det var nog det mest värdelösa jag har varit på år och dag, kan jag säga.
Jag beklagar, men de är ju där och stöttar i alla fall.
Ja, jag är där och stöttar, och det var ju framförallt Bengt och så jag känner sedan tidigare. Och sen, det är ju alltid sådär med antologier att de får ju ganska blandad kvalitet. Det är svårt med en röd tråd. Och Johan Lundberg och Per Brinkemo har ju givit ut den här med antologin Klanen med flera författare. Den håller ändå en hög kvalitet om man jämför med andra antologier som inte bidrar speciellt mycket. I den här Bengt G. Nilsson så tror jag var 4 eller 5 av 24 kapitel som var läsvärda överhuvudtaget. Resten kunde man, ja, låg inte inom min intressesfär, och säkert bra texter tyckte de som hade presterat. Men jag är lite så här, ja.
Vad handlade det om, 4-5 läsvärda kapitlen?
Ja, det handlar om just kulturfriktion. Det som Tobias Hübinette hade skrivit ett som var jäkligt bra faktiskt. Och han är ju duktig. Man kan ha sina synpunkter på var han står politiskt. Men som forskare är han ju tekniskt otroligt duktig. Och det är bland annat han som har räknat fram det här med hur många av alla Sveriges muslimer är att betrakta som radikala islamister. Och han har kommit med att...
Vad kom han fram till?
Ja, alltså han säger ju så här att den muslimska diasporan, om man nu kallar alltså muslimer som en uniform eller konform diaspora, vilket den inte är. Men om man utgår från att den är konform, så säger han att det finns ungefär 900 000 till 1 miljon muslimer i Sverige. Och 1/3 av dem har han kommit fram till är De vill inte veta av islam längre.
Nej.
För det är framförallt de sådana som har flytt från teokratier eller annan form av religiös förföljelse.
Så det är 330 000 ungefär.
Så som går bort där. Och sen så har den mittenvarianten, det är sådana som är kulturella muslimer. Och de fastar inte, men de firar lite högtider och äter lite traditionell mat och sådär. Och sen Eid al-Fitr och allt vad de här festerna, det firar de också. Men de är kulturella för att de dricker öl som vilken svennebanan som helst. Men istället för att fira jul så firar de sina högtider. Mm. Och sen så har du då den tredje som är praktiserande. Och det är ungefär 330 000. Och utifrån de 330 000. Och det korresponderar...
Det är ju rätt mycket högre siffra än som Egypt som kom fram till.
Ja.
Han säger ju mellan 3 och 30 000.
Ja, men vänta nu. 3 och 30 000. Det är... Men 330 000 som är praktiserande. Och det korresponderar också med den siffra som finns på SST. Alltså Myndigheten för stöd till trossamfund. Där är det ungefär 300 000 som har valt att registrera sig som praktiserande. I något av de sex muslimska trossamfunden. Det vill säga det är en högre siffra än den som jag sa det. Och utifrån de olika trossamfunden. Så har vi då det mest radikala, det förenade islamiska föreningar i Sverige, det vill säga det muslimska brödraskapet dominerar där. Och där är det idag nästan 50 000 muslimer som är registrerade i de moskéerna som praktiserande. Och det här är alltså officiella siffror. Och FIFS har alltså ökat sitt anslutningsantal nu bara senaste året med 10 000. De har gått från 35 000 till 48 000 ungefär, 46 till 48. Så att man ser att det finns en radikalisering bland de som är praktiserande. Det kan vi se utifrån SSDs siffror då. Och det är 46 000 ungefär som är, det är Göteborgs moské och det är Stockholms moské och de moskéerna som förordar alltså repressiv lagstiftning gentemot kvinnor, hatar homosexuella och bögar och sådana saker. Så där ser vi ser en, men det är Tobias Hübinette som har stått för den alltså grund, och den stämmer mycket mycket bättre än samisk kan jag säga. Och för, alltså tittar man sen då på som jag har gjort och tittat på vad säger de alltså registren, men sen utifrån de här 46 000, det är alltså muslimska brödraskapet moskéer och utifrån de 46 000 eller om det är 48 000 idag naturligtvis säger vi att om en tiondel är riktigt radikala, det vill säga sådana som Tarif Sayed Issa då, som anslöt sig till Al-Nusra-fronten, det vill säga Al-Qaida, va? Han var i Stockholms moské, va? Så säger man en tiondel av dem är riktigt radikala. Kan tänka sig att alltså bidra till finansiering och även själv annullera sig då i stridande förband. Så då kanske vi närmar oss samiska siffror. Polisen sa ju för några år sedan ungefär 2000. Jag säger 4-5000 som är riktigt radikala och kan sägas utgöra ett hot mot vår demokrati.
Så fortfarande en rätt stor siffra. Större än en mellansvensk stor stad.
Ja, alltså Ljusnarsbergs kommun är ungefär 4600 själar.
Okej, jag tänkte på de 46 000.
För det är 46 000,
det är 4 000. Två gånger Alingsås.
Ja, det är två gånger. Ja, oh ja. Så det är rätt ansvar. Vi ser en demografisk förändring också. Och det ska jag säga här lite grann att hela den här debatten vi har med koranbränningar och upplopp och som så förstärks också av Sverigedemokraterna.
Hur så?
Ja, alltså de vill ju ha en polarisering. Va? Och de förstärker ju många. Alltså titta på Richard Jomshoff som säger det här när tweeten Mohammed.
Absolut, men vad sa han som var fel?
Nej, han sa ingenting som var fel i sak. Jag hade däremot formulerat mig annorlunda. Med fel i sak. Det hade han inte. Mohammed var en handelsman. Han var också en rövarband. Liksom det här han tog
krigsherre.
Upp. Krigsherre. Plundring och sådana saker. Så att fel i sak hade han inte. Sen kan man ju diskutera tajmingen. Men fel i sak hade han definitivt inte. Utan han hade mer rätt än fel kan jag säga.
Men Sverigedemokraterna vill ha polarisering.
De vill ha en polarisering. Och det är det som är... Alltså de vill ha en polarisering. Och det vill också den här alltså radikala eller de här radikala inom begreppet praktiserande troende, de vill också ha en polarisering. För vad som händer där, det är det att den här kulturella muslimen, alltså som bara har sagt, han förflyttas då till de praktiserande. För vad budskapet från moskéerna är, se där, Sven och Banan kommer aldrig älska dig, men om du kommer till oss så ger vi dig skydd.
Mm.
Och då får du en förskjutning, då får du en förflyttning, att det kulturella blir till slut praktiserande. Och det är precis det de vill. Alltså då får de en acceptans för sharia, acceptans för sitt sätt att se på västerländsk demokrati. Alltså västerlänningar kommer aldrig älska er, då är det bättre att ni återvänder till oss eller kommer till oss, så kan vi ge er trygghet och skydd och alltihopa. Och så får ni betala er zakat till oss. Och, ja, det är så att det där är, man kan säga, en win-win situation. Alltså islamister i Sverige så här, och så här. För att jag menar, om Musse Muslim eller Alibaba eller vad man nu, eller vad man nu heter, alltihopa det där. Alltså vem kommer älska dem mest? Kommer AFS och Sverigedemokraterna älska dem, eller kommer de bli älskade av den lokala moskén? Då går de naturligtvis till den lokala moskén. Om du är kulturell muslim.
Ja, det var ju ett tag sedan du var med i dekonstruktiv kritik. Det har ju hänt en del på vägen, så att säga. Och koranbränningarna är väl det senaste som har pågått. För vi verkar ju ha inflation i mer än pengar. Det verkar som vi även får inflation i att bränna koraner.
Mm.
Och du har skrivit en del om det. För du tycker kanske inte att man bör ändra i ordningslagen.
Absolut inte. Det är out of the question, säger jag. Och där är jag mest irriterad faktiskt på Johan Persson, Liberalernas partiordförande. Han säger då att ordningslagen är otidsenlig. Och då kan jag säga så här, att om man går tillbaka till 1917. Då stod Sverige på randen till ett inbördeskrig. Med hungerkravallerna i med Kungsträdgården och i Göteborg, tror jag, och i Malmö också. Det var över hela landet. Och då var det ju så att vi stod alltså på randen till, och då ska vi veta att då, det är samtidigt med ryska revolutionen och avrättandet av tsarfamiljen och alltihopa. Men då var det så att då Hjalmar Branting och Gustav V sa att över våra döda kropp att vi rör det regelverk som, för, så att säga, som tillåter allmänna sammankomster och fri opinionsbildning. För har vi inte den ventilen, då kommer vi sluta i galgen allihopa. Förr eller senare. Så att kung Gustav V, han tog alltså, han körde över bland annat drottning Victoria, som tyckte att man skulle slå ner de här demonstrationerna och folksamlingarna med våld. Det var ju framförallt syndikalister som låg bakom. Men han bara sa tvärnej. Kan inte befolkningen känna att de får yttra sin åsikt fritt och i fria sammankomster, då slutar vi i galgen allihopa. Punkt. Så att jag säger att den stod pall för det. Räddade oss undan en revolution. Eller ett blodigt inbördeskrig. Alltså finnarna hade ju sitt ungefär samtidigt då. Eller frihetskriget då. Som var oerhört blodigt. Parpar var min farfar då stred på Mannerheims sida, den vita sidan. Och där är fortfarande ett öppet sår i Finland. Det här röda mot vita. Va? Men vi hade gått samma väg. Om vi hade slagit ner dem här med våld. Så jag vill inte ändra ordningslagen. Och nu är det ju så att det här är, jag tycker, ganska anmärkningsvärd diskussion som vi har kring det här. För polisen har inte, nämligen som en tillståndsgivande myndighet, man har inte uttömt alla möjligheter i ordningslagen. Du har alltså rätt att flytta en manifestation.
Jo tack, jag har blivit medveten om det.
Ja, du har blivit medveten. Du är medveten om Nordiska motståndsrörelsen.
Mm.
Får inte marschera förbi synagogen, utan de får gå en annan väg i Göteborg när de är där. Och du får inte stå utanför public service.
Nej.
Utan du får stå på andra sidan gatan och inga kameror riktade. Liksom. Ja, det. Men andra fotografer får gå fram och ta bilder på ingången. Liksom. Så att det där är otroligt märkligt. Men här har man, när det gäller koranbränningarna, så har man inte uttömt den möjligheten. Eller man har inte ens prövat den möjligheten.
Och varför har man inte gjort det?
Därför att polisen vill nog ha en förändrad lagstiftning. Så de slipper överhuvudtaget befatta sig med det här.
Och vad tänker du? Vad tror du den lagstiftningen, hur tror du den ser ut som polisen vill ha?
Ja, det är ju det att man jag tror att den man vill ha, det är det att man ska kunna neka alltså demonstrationstillstånd på grund att det kan störa den allmänna ordningen även på andra platser. Va? Och ja, det har det ju gjort då. Men det är ju för att polisen har agerat helt felaktigt.
Är du säker? För det är, de har väl flyttat på någon sån här koranbrännare vid något tillfälle och så blev det upplopp ändå?
Ja, precis. Och en ställde de in och då blev det upplopp ändå.
Aha.
Han dök ju inte ens upp. Men det var ju upplopp ändå.
Okej. Okay. Så då verkar det ju kanske som att det inte riktigt hjälper.
Nej, jag säger så här att polisen gör nog... Alltså, på de ställen där man har haft då, dialogpoliser, nu speciellt utbildade poliser, som har kopplat, alltså etablerat ett samarbete lokalt med de lokala moskéerna. Och när man har fått ut imamerna och de som jobbar som counselors och pratat med det här, då har man kunnat bränna en koran. För det har ju faktiskt det har varit lite gap och skrik, men inte mer än så. Men det har inte varit de här alltså, stenkastningarna och sådana saker. Och det här visar ju så att den värsta koranbränningen, alltså de värsta kravallerna, det var just att där satt ju då befälet, han satt ju i sin sommarstuga och ledde trupperna, och de hade inte inlett någon dialog med moskéerna och sådär. För att jag har ju träffat en rad med imamer genom åren, och vissa är inte så vettiga, men vissa är jävligt vettiga. Bland annat imamen i Eskilstuna moské.
Har de inte fler moskéer i Eskilstuna?
Ja, det här är det som kallas för Eskilstuna moské. Och han och jag, jag vet, jag var där två eller tre dagar efter Lars Vilks död. Och vi skulle prata om just blasfemilagstiftning. Och vi alltså sätta oss med Koranen en halv dag och gå igenom. Och till att börja med så beklagade han då Lars Vilks död, vilket förvånade mig. Men å andra sidan inte, för att han kommer från Algeriet den här, och han har gått alltså, den marokkanska traditionen. Den marokkanska traditionen där man alltså upphävt blasfemilagstiftning i konstitutionen. Och det har man gjort på grundval av att hädelse och kränkning av Allah är ett brott mot Allah. Och Allah kommer tids nog utreda och bestraffa det.
Ja, det låter ju rimligt faktiskt, om man nu tror att han är allsmäktig.
Ja, tids nog. Men vad de också säger i Koranen där, att människan har ingenting med den processen att göra, utan ska bara gå därifrån. Stör inte Allah i hans arbete.
Ja, det är ett smart sätt att lösa det på.
Ja, och det är den traditionen. Det finns ungefär 30 surer, någonstans mellan 20 och 30 surer. Och bland annat i några av de viktigaste surerna som är i början av, alltså de tidigaste surerna, sura nummer 5 tror jag, den här, man tar upp den med blasfemi första gången i Koranen. Sen finns det naturligtvis andra surer som pekar i annan riktning. Jag menar, du är representant för en grupp som man vill liksom radera för. Eller du är en del av en grupp som de helst vill att stenar och träd ska skvallra på. Liksom. Även stenar ska skvallra på när det dyker upp en jude på oönskat ställe. Vilket är ungefär...
Bakom dem, generellt.
Ja, bakom dem. Men alltså, de här surerna som handlar just om blasfemi och det här. Okej, om det är ett brott mot Gud, vilket det är, så finns det ingenstans hur människan ska agera i det här. Det finns ingenstans i Koranen. Utan vad han säger, kränkning av mig eller mina symboler, det är upp till mig att lösa. Ni ska bara gå därifrån.
Fast det stämmer ju inte om man läser Koranen.
Det
går ju att hitta belägg för motsatsen också.
Det går att hitta belägg för motsatsen. Men det finns i alla fall 20. Och där har ju i den marokkanska traditionen, alltså Maliki, de har sagt att de går på de här, att vi går bara därifrån. Och det är därför man då från Al-Azhar Shura-råd, där har man också gjort den här tolkningen. Al-Azhar har man ju sagt okej, de länder som tillåter det här, de bojkottar vi går därifrån helt enkelt. Men ingenting om våld. Men de säger inte heller, och det är också, man kan ta, de tar inte heller öppet avstånd från våld, utan de bara säger vi går därifrån.
Nej, precis, och då låter det i alla fall från mitt perspektiv mer som en taktik.
Att det är
taktik. Är man i numerärt underläge och inte har en chans att driva igenom sin vilja, då tar man inte den striden.
Nej.
Det är Sun Tzu bara. Alltså, slåss när du vet att du kan vinna, så kommer du alltid att vinna.
Ja, väl dina krig. Nej, så att det finns, men så att det är lite intressant att man, och där är det ju, men där säger jag, och det är därför jag är jäkligt kritisk mot också de imamer som nu får sitta på godfika i Sagerska palatset. och umgås med statsministern. Att man inte, alltså man har för dålig kompetens från regeringens sida. Så, men varför säger ni inte det här?
Och vad är det du tycker de borde säga?
Gå därifrån. Låt er inte provoceras. Det är det man har gjort i Danmark.
Och där har det funkat bättre.
Du säger så här.
För de vill ändra ordningslagen i Danmark också.
Ja, men det där tror jag är yttre press. Men tittar på, men det är bara för omvärldens press. Men tittar på Paludans senaste 10 koranbränningar. Jag såg en filmsnutt. Han står där och eldar upp en koran. 100 meter längre bort så står det några uttråkade poliser. Och förbi Paludan går en irriterad mamma med barnvagn och 2 barn. Bara för att Paludan råkar stå i vägen. Alltså, mer än så blev det inte. Danskarna är trötta på honom. Det är bara nej. Så, och det är den här gå härifrån taktiken har lyckats. Men varför danskarna vill ändra ordningslagen, det är den här OIC-pressen, de här 57 skurkstaterna. Mm. Som med kung Kalkon i spetsen vill att ändra alltså europeisk lagstiftning.
Ja, men som du antagligen vet så gjorde ju Dåker så att de ringde runt till 31 moskéer.
Ja, och 30 sa...
Att de vill ha blasfemilagar.
Ja.
Inte bara så här förbud mot att bränna Koranen, utan de vill ha förbud mot skändelse, hån, kränkning, teckningar.
Ja, och det är så jävla allvarligt, de kraven. Och där är jag... Och det här är ju då... Om vi då tittar på då den förenade islamiska föreningen i Sverige. Som då är en av de här trosamfunden som vill att vi ska ha just det du rapar upp. Jag menar, alltså om man då tittar närmare på de moskéerna, bland annat Göteborgs moské. Som förordar hustrumisshandel. Jag menar, ska vi överhuvudtaget prata med sådana? Ska vi överhuvudtaget lyssna på sådana? Och det är det jag säger, att alltså Jakob Forssmed och Ulf Kristersson, otroligt dålig kompetens och väldigt dålig kompetens i hela regeringskansliet. Alltså de tycks inte liksom fatta vad det här frågan om. Det är ungefär lika rimligt som om jag ska hålla, alltså bjuda, som statsminister, om jag skulle då bjuda in Nordiska motståndsrörelsen på godfika och lyssna på...
En bra liknelse.
Ja, men det är ju samma, det är same. Det är sämt. De är lika radikala om inte radikala är det.
Men polisen fikar ju med gängbrottslingar för att få ner skjutningar. Det är ju det sluta skjut går ut på.
Men alltså ja, jag kan för lite om sluta skjut. Men för jag tycker det som har beskrivits för mig verkar ju vettlöst då. Och nej, men nu har vi ju fan en skjutning om dagen mer eller mindre här under sommaren. Slakt i vissa utanförskapsområden. Man kunde säga så. Men där är det ju, jag tycker att det är otroligt märkligt att man sitter och ger dem en sån liksom gräddfil. Och just signalvärdet att de här alltså bjuds in till statsministerns residens. Det är inte ett random konferensutrymme på något departement. Utan de går in i Sagerska palatsets salonger.
Ja.
Alltså det är, vänta nu, det är signalvärdet som de sen sänder ut. Titta, vi får komma hem till statsministern.
Ja.
För vi är så viktiga. Och det där stärker ju deras egon.
Ja, det gör det ju. Det är ju bra PR för dem.
Nej, men alltså jag har ju lagt ut det på Twitter. När ska de bjuda in Nordiska motståndsrörelsen? Eller Antifa? När ska Andreas Malm och Mattias Våg, när ska de få sitta och kuckelura med statsministern?
Så fort vi får en ny socialdemokratisk regering, i min gissning.
Ja, jo, men alltså man det alltså blir prejudikat för att och jag menar, alltså ska Extinction Rebellion, som jag också har nu i min nästa bok, som tyvärr på grund av allt för många dödsfall i familjen nu har, jag måste göra ett omtag på den, men där jag tittar bland annat på Antifa och Antifa Sverige och en folkhögskola som vi, du och jag, finansierar med skattemedel i södra Sverige som bjuder in Antifa Deutschland och Antifa Danmark, som är alltså våldstillämpande. De är inte bara våldsbejakande, utan men det finns ju bilder på dem när de uppträder, alltså med AK-47. Och det är bensinbomber och alltihopa. Det liksom, ska vi bjuda in dem också?
Men Greta har fått träffa statsministern?
Ja, den förra. Det är så otroligt. Och Greta håller på att glida över dit. Men hon är ju nu dömd för första gången för sin aktivism. Och,
jag har... Väldigt lindrigt dömd.
Ja. Oh, ja, det är väldigt lindrigt. Men jag har tittat på de här, de som sen repetitivt grips och döms och åtalas och döms ungefär vid fjärde åtalet, så då börjar fängelsestraffen komma. Så att det är,
men det är först vid fjärde åtalet?
Ja, tredje eller fjärde.
För då, men du tänker att hon kommer glida över i mer och mer extrem verksamhet allt eftersom?
Det finns ju ingenting som tyder på motsatsen. Inte som jag ser det. Och där är det ju så att jag har ju gått med i Extinction Rebellions globala chatt.
Mm.
Under öppet namn. Jag är inte under pseudonym eller någonting. Utan jag tror inte på det här läget. Va? Och där ser jag liksom hur de kommer. Alltså hela Extinction Rebellion kommer bli mer och mer så aktivistiska, och det kommer bli mer radikalare aktiviteter. Och det är Andreas Malm, det är det han skriver, How to blow up a pipeline.
Mm.
Alltså nu ska man slå med våld mot infrastruktur. Det är det man gör. Och det är inte att skruva in en grabber i en SUVs-däck. Det är inte det det handlar om, utan det är alltså nu pratar vi alltså aktiviteter som ska slå mot infrastruktur. Alltså,
Unabombar style.
Ja, Unabombar style. Och det här är ju, alltså de som har läst, du har väl läst Kaczynskis manifest.
Ja. Mm.
Och Andreas Malm säger samma sak i How to Blow Up a Pipeline. De är medvetna om att vi kommer aldrig vinna gehör i ett allmänt val för våra krav. Men däremot så kan vi puffa samhället i den riktningen så att det så att säga kollapsar under sina egna repressiva åtgärder. Och då tar vi över. Och det är det som är faran med det här med ordningslagen också. Att till slut så kommer, det är Gustav V, 1917. Då. Sätter vi in allt för många repressiva åtgärder, då kommer vi till slut hamna i galgen allihopa. Och kollapsa under vår egen tyngd.
Ja, men jag vet att du läste Financial Times häromdagen.
Mm.
För de hade skrivit en krönika om den svenska situationen, primärt den svenska.
Mm. Mm.
Och de konstaterar ju samma sak som Magnus Norell gjorde när jag intervjuade honom för några veckor sedan. När det här samtalet sänds. Nämligen att Sverige är den svagaste länken i den västerländska demokratins kedja.
Oh ja.
Och att det är lätt att utnyttja Sveriges tolerans mot Sverige.
Mm.
Och de föreslog väl i princip öppet i den texten att det här är ju orkestrerat av Iran. Mm. Och vissa säger att det är på grund av en iranier som dömdes i Sverige.
Mm.
Och andra kan ju konstatera att de är också goda vänner med Ryssland och säkert vill hindra ett svenskt NATO-inträde.
Det finns ingen motsatsförhållande i det där.
Nej, de är inte ömsesidigt uteslutande.
Nej, och jag har pratat nu med några som gamla kollegor som är kvar i systemet. Då. De säger så här att det är lite grann fiendens fiende. Att, alltså, ja, det ligger i Rysslands intresse. Ja, Ryssland bejakar ju allting som kan förstärka den här utvecklingen. Och där Iran har, anser de själva goda skäl att göra det här mot Sverige. Tillsammans med kungen av Kalkonien, det vill säga alltså Erdogan. Va? Och det här är ju... det är en utveckling, och vi har ju sett den här under snart 2 års tid. Det här med kampanjen mot socialtjänsten. Jag har kompisar som är socialtjänstarbetare, de har fått mordhot på sig. Alltså så pass mycket som har fått överfallslarm. Alltså allvarligt. Och det här förstärker. Jag har tittat en del så att säga, på trafiken, och mycket kommer från Ankara, mycket kommer från Teheran. Alltså jättemycket av den här trafiken som den här propagandan. Och det är jättesvårt att stå emot, och där tycker jag nog att myndigheten för psykologiskt försvar, de få gånger de har framträtt, så tycker jag ändå de har gjort ganska bra ifrån sig. Jag tycker de borde vara tydligare, men det är ju regeringen som styr hur mycket de får synas överhuvudtaget. Sen så tycker jag att man kan döpa den myndigheten till allt ifrån myndigheten för patologiskt försvar, parapsykologiskt försvar eller ja, psykedeliskt försvar eller något sånt där. Men de är men jag tycker man bör kunna vara tydligare och säga att det är Iran. Alltså tittar jag på min trafik.
Mm.
För de nu sen jag skrev om det här om dagen tror jag. Om hur de går in i mina trådar. De går in nu i alltså, stora konton som är kritiska mot de här staterna. Går de in och kapar trådar på Twitter. Och det hände några gånger tills jag skrev om det och nu har det upphört. Men jag ser hur de är och kapar Twitter-trådar på andra ställen. Och man ser också att de använder sig av Google Translate och så här. Det är vissa grammatiska fel. Men de försöker uppträda som om det vore svenska, men kan spåra dem då till Teheran i alla fallet.
Så även Teheran och Ankara har trollfabriker?
De har trollfabriker. De har trollfabriker. Och här ser vi ju, det här förstärks ju då, och det är ju så att säga, hur Mikael Yüksel då, som är partiledare för partiet Nyans, hur han också uppträder i alltså officiella turkiska kanaler, alltså Anadolu Agency, TRT World har han uttryckt sig oerhört kritiskt mot svensk lagstiftning, vill ändra ordningslagen och yttrandefriheten, och framförallt också drev ju väldigt hårt det här att man ska liksom utreda socialtjänstens kidnappningar av muslimska barn och sådana saker. Han har ju varit väldigt tydlig där med det i turkisk media. Jag läser turkisk media dagligen nu, och det är ganska intressant det som händer där, kan jag säga.
Hur översätter du?
Jag läser framförallt det är Google Translate på det är ganska bra. Man använder Google Translate från turkiska till engelska.
Mm.
Inte turkiska till svenska.
Nej.
För svenska är ett för litet språk. Ja. Men sen också mycket engelskspråkig media. Alltså Hürriyet, Daily Sabah. Det är ju engelska. Men det är ganska intressant att se hur Erdogan, hur han så att säga, förändrar det, alltså, narrativet kring Turkiet nu. Och hur han förbereder Turkiet att gå in i en alltså autokrati eller mer klara teokratiska drag. Va? För nu ska man ju skriva om författningen.
Mm-hmm.
Mm. Det var ett av hans stora valmöften.
Okej, okay. Vad innebär det?
Ja, till att börja med, alltså, då måste vi gå tillbaka. För vad han säger, det moderna Turkiet går in i sitt andra sekel. Turkiet firar nu 100 år, sen kan man lätta Turk i år, och nu ska vi gör om konstitutionen, för det här är ju kuppmakarnas konstitution. Och då går man tillbaka och väntar nu, kuppmakarna, vilka pratar om då? Ja, det är då kuppen 2015-2016 där.
Gulenisterna.
Ja. Och som man skyller den här dåliga konstitutionen på. Men då ska man veta att då har han själv skärpt den oerhört mycket då, framförallt. Och han har ju då konsoliderat all makt. Han har ju upplöst liksom funktionen statsminister. Så att han har ju ett ministerråd istället. Och han är ju själv både regerings- och statschef. Och min tro är, om vi ser då på en parallell utveckling som är ganska hur han förstärker mytbildningen kring det osmanska riket och det osmanska imperiet. Och han tar alltså väldigt god hand om ättlingarna till den osmanska dynastin. Bland annat under syriska inbördeskriget så evakuerade han alla ättlingar.
Jaså?
Jajamän.
Från Syrien?
Från Syrien. Han hör alltid av sig när alltså de mer ledande, mer familjeledande, när vid dödsfall och sådana saker. Han har inte varit med på några begravningar än, men han har en kontakt. Och det här ser man också i så att säga, populär tv, så är det mycket dramadokumentärer om det osmanska riket just nu i turkisk tv. Många sådana.
Men bevarar han den familjen för att han vill återinsätta dem?
Nej.
Han vill själv bli kalif?
Japp. Genom att visa sin företrädare i ämbetet respekt.
Så hoppas han att även hans efterkommande kommer visa samma respekt.
Japp. Och han är, alltså jag ser, alltså sista demokratiska valet i Turkiet, eller demokratisch, var 2018. Det var det sista.
För nu är vi ju i Sverige helt överens om att Turkiet visst är en demokrati.
Jag säger så här, Erdogan kommer sitta på livstid. Punkt.
Ja. Ja, det är jag övertygad om.
Ja, och det är därför han ska göra den här förändringen i, dem, i konstitutionen. Han ska skriva en helt ny, och han är bara 40 mandat ifrån i alltså, turkiska parlamentet att få en supermajoritet. Så att han kommer alltså inte behöva, och nu han inleder, det stod igår i turkisk media, så nu, när vi spelar in det här, nu är det den 11 idag. Va? Så igår den 10 stod det i Hürriyet och i Daily Sabah att han inleder då förhandlingar med ett av oppositionspartierna för att kunna genomföra. Och med de 42 eller 44 mandaterna som man får genom den dialogen, då har han egen supermajoritet och behöver han inte gå till väljarna. Och det här IYY, som det partiet heter, det är det enda högerpartiet i vänsteroppositionen. Och varför de är i högeroppositionen, det är för att de inledningsvis är kritiska mot Erdogans som person. För det gamla MHP-avhoppare, alltså det är alltså fascister egentligen. Va? Men de är kritiska mot Erdogans person. Och kan han locka dem med någonting nu då? Och de har gått med på att inleda förändringar. Så jag säger så här, att inom ett år så har Turkiet en ny konstitution. Och då kommer det vara klart för alla och en var att Erdogan sitter på livstid.
Tror han kommer kalla sig kalif?
Nej, det kommer han nog inte göra. Möjligtvis sultan.
Really?
Ja, möjligtvis. Men,
alltså, då kan vi snacka återupprättandet av sultanatet.
Japp, och det här är...
Höga porten.
Ja, men alltså, vad folk inte vet... Jag tror den boken står där förresten. När man läser... Jag jobbar ju på det sättet att jag försöker, när jag jobbade i Försvarsmakten, när jag jobbade med underrättelsetjänst, så var jag med och tog fram bland annat det som låg till grund för en dossier om Vladimir Putin.
Mm.
Och vi jobbade på ett speciellt sätt då, och jag har jobbat på samma sätt nu.
När var det här?
Det här var mitten på 90-talet ungefär.
Så han var inte ens...
Det var när han dök upp på radarn första gången i Sankt Petersburg.
Ja, men inte som någon sorts politiker.
Nej, utan
han var fortfarande underrättelseman.
Ja, precis. Han stod, det var i hans brytningstid då. Innan han gick över till... Sen blev han ju borgmästare i Sankt Petersburg. Då, sen fångade Jeltsin upp honom. Men det var jäkligt intressant. För att det är... Putin, han skiljer sig lite grann från Jeltsin och de normala, alltså så att säga, urtypen för det. Han är extremt bildad, väldigt kulturellt intresserad, mycket poesi, mycket opera, vitt vin, hellre vitt vin, franska vita viner, går på konstutställningar, än att sitta och dricka vodka med Boris Jeltsin. Va? Alltså det är egentligen, alltså, för att förstå, alltså läser alla, alltså Putin läser alla de, alltså ryska klassikerna. Och det ser man i Putin, så att då vet jag att 2015 så skrev jag och Gudrun Persson, var en för sig, Gudrun Persson är alltså FOIs Rysslands expert, ungefär samma sak, och det var efter Krim invasion, det här bara började. Alltså du har ju sagt 2008.
Georgia.
Men då var det så att säga uppenbart att det är liksom Peter den Stores fotspår helt enkelt som Putin är, så att jag var inte förvånad när han invaderar Ukraina, utan det är liksom återupprättande av Peter den Stores strategi av buffertstater kring Rodina då.
Mm.
Men jag gör samma sak nu med, jag har djupstuderat här senaste egentligen, ja, 8-9 månaderna Erdogan. Jag läser nu med samma poesi för att förstå hur han tänker, vad är det som rör sig i hans huvud. Och han är alltså utbildad imam också, ska man veta. För han kommer från så fattiga förhållanden, så att hans föräldrar hade inte råd att sätta honom i en gymnasieskola så han skulle kunna gå på universitet, utan han var tvungen att sätta sig i imamskola.
Han tror ju ränta är en judisk konspiration.
Ja, precis, va. Och här är det då, läser man hans, läser man då de böcker han läser, han är extremt intresserad av poesi, då förstår man vart Turkiet är på väg.
Hur så?
Islamisering uppifrån, återupprättande av kalifatet.
Vad är det här för poesi?
Kesa Köric heter han. Han är, man kan säga så här att, ja, det är sharia som gäller. Det är alltså persisk poesi som handlar just om återupprättande av Alltså alla de här arabiska och persiska idealen och muslimska, det starka symbolvärden, hästar har ju en speciell funktion i arabisk och persisk poesi som ett nästan till heligt djur. Ja, det är mycket svärdsdanser, ja, sådana saker. Gillar man poesi så är det ju ett vackert språk, va? Men innehållet är alltså groteskt. Enligt västerländskt sätt att se på det. Och läser man de böcker han har, ser man hur han tar hand om den osmanska dynastins efterlevande. Alltså det är alltså riktningen. Och han har också definierat den turkiska intressesfären. Och den korresponderar exakt med när det osmanska imperiet var som störst. Från Libyen i väster. Alltså Bukarest i norr. Sudan i söder och Jemen i öster.
Och hela Medelhavet.
Och hela Medelhavet. Det är intressesfären. Och Turkiet har trupp i Libyen. Man har rådgivare i Sudan. Man utbildar somaliska flygvapnet. Det finns faktiskt ett flygvapen. Några piloter, men de piloterna utbildas av Turkiet. Finansieras, flygplanen finansieras av Turkiet. Alltså det där är, och nu har han börjat närma sig Egypten också igen. De har ju varit ovänner under en tid, va? Så nu har han börjat närma sig där, så nu har han hyfsat vänskapliga förbindelser igen. Och då ska man veta att, jag menar, Egypten idag, det är allt som Turkiet inte vill vara. Alltså en sekulär militär diktatur. Så det här är, det är otroligt, jag är så förvånad över att svensk media inte har rapporterat om det här. För det här pratar jag så om NATOs näst största armé. Som blockerar nu också svensk medlemskap. De håller på att förändra sin konstitution så det till någonting som är mer likt Ryssland och Iran. Som är NATOs naturliga motståndare.
Ja. Och de har också någon sorts observatörsstatus i Shanghai Cooperation Organization som är Kinas svar på NATO.
Ja, och det är, och de köper luftvärn från Ryssland och tror att de ska få köpa liksom amerikanskt data, alltså flygvapensystem och så här. Så att det, alltså jag undrar lite grann, nu låter jag nästan som ett rysstroll när jag säger så här, men om det här är NATO, vad är det för värden som NATO ska förvara? Alltså man börjar undra, men vänta nu. Alltså, det är våran yttrandefrihet. Och jag kan säga så här, det här är en bra kulle för mig att dö på. Försvar av yttrandefriheten, den som vi har idag. För den är hotad från flera håll, kan jag säga. Vi ser ju nu hur nuvarande regering, du kommer ihåg stoppa grundlagsändringen, eller hur?
Jajamän.
2018. Ja. Den utredningen har Gunnar Strömmer, justitieministern, nu väckt till liv igen. För att begränsa våra informationsrättigheter.
Och vad tror du det beror på?
Vet jag, men jag säger så här att det är nog delvis ett arv efter Morgan Johansson och att det finns folk på grundlagsenheten som har lurat i Gunnar Strömmer att det här måste vi göra, det här en EU-anpassning. Vi har inte fullt.
Han slår mig inte som en så lättlurad människa.
Nej, och han har uttryckt det ganska vagt, men vad ingen har sagt, förutom Christer Thelin och jag, har sagt att Sverige har så undantag för våra mediegrundlagar. EU kan säga vad de vill. Men i det svenska avtalet med Europeiska unionen så har vi undantag. Det här var en stor grej då, jag kommer ihåg det. Mediegrundlagarna och snuset.
Och vad var det för undantag i mediegrundlagarna?
Alltså EU-rätten ska inte spöa vare sig YGL, T eller TF. Vår YGL och vår TF står över EU-direktiven. Det är ett nationellt kompetensområde som man säger i det avtalet. Det var en stor grej när vi förhandlade vårt EU-medlemskap. Och det var, alltså, jag kommer ihåg att det var ett jävla liv.
Men jag minns att Ulf Adelsson kom ut och tog en snus. Men jag minns inte att han satte på public service och njöt av På spåret.
Nej. Det var ju alltså, för jag vet att det var, och Christer Thelin var ju alltså, han var ju statssekreterare och man var rättschef då, så att han kan där på sina fem fingrar hur det här gick till. Han var på justitiedepartementet då. Och det kan ju vara en bra...
Tror du Turkiet kommer släppa in oss i NATO?
Alltså, förr eller senare, men frågan är vilket NATO vi har då.
Läste du Tobias Billströms brev till OIC?
Ja.
Vad tycker du om det?
Huka och hulka.
Ja, det var rätt anmärkningsvärt för att använda kanslisvenska. Jag vet inte varför, men jag har läst så många statliga dokument nu, så jag har börjat använda ordet anmärkningsvärt när jag borde säga saker som häpnadsväckande eller
upprörande.
Det var nog det jag brukade tycka att det var innan jag blev alltför luttrad.
Nej, alltså det är när jag läser det så gick topplocket på mig. Så där alltså,
men det var ju också så taktiskt klumpigt.
Och alltså redan från början så har man haft ett felaktigt anslag på det här. Du har ju också rest en del i Mellanöstern.
Ja, det har jag gjort.
Du har också gått in i en basar.
Ja, det har jag gjort. Och jag har förhandlat om priser.
Ja. Och det har då mot dig får
de
det.
Första 5 minuterna, oavsett vad de säger, så säger jag "You're killing me! You're killing me!"
Mm.
Ja. För att få ner priset.
Ja, jag har en annan variant på det temat. Ja. Jag går in, han säger vad han ska ha. Och han säger too much.
Ja.
Och så börjar jag röra mig mot dörren.
Ja.
Och när jag står en och en halv meter på trottoaren, då har han fått ner det priset som jag kan acceptera att betala för den tjänsten. Eller varan.
Ja.
Det är också ett sätt att bara liksom... Och här har ju då vi har ju gått in i den här förhandlingen och lagt någonstans att det här kan vi acceptera. Vi har aldrig lagt någonting att... Vi har inte höjt våra insatser. För att vi vet att han kommer vilja förhandla ner det här. Och till slut så liksom manövrerar sig till en sån att okej, nu har han sänkt sina krav så pass mycket som vi kan acceptera det. Va? Utan vi har redan liksom langat fram alla våra kort att det här är det enda vi kan acceptera. Och ja, då sätter han ju press utifrån den nivån.
Mm.
Vilket då pressar oss ner. Det här är ju basarpolitik. Och det är det här, och sen också det här med, vad gör han? Alltså kungen av Kalkonien då, va? Han går ut i media, han går ut på Twitter via proxy, sina utrikesministrar, och säger att det här är det som gäller. Och driver opinion så att alla vet vad det är som gäller. Men svenskarna säger att vi tror på tyst diplomati.
Mm.
Och det kommer du aldrig lyckas med. Du går inte in i en basar och säger så här, kan vi gå in bakom, det här är så otrevligt och skrikigt, vi går in bakom skynket här och förhandlar så ingen ser. Alltså, ursäkta. Alltså, nej, det kommer inte funka.
Han som säljer sjalar vill ju också att andra potentiella kunder ska se att det finns någon som är intresserad.
Ja, precis, va? Och visa sig manlig, visa sig stor, visa musklerna för alla och en var. Va?
Mm.
Och då har jag en liten liksom, glasögonorm som säger att kan inte vi gå in bakom draperiet och viska till varandra istället? Det tror vi mer på tysta diplomati. Det är inte så det fungerar. Det är inte så det fungerar i arabvärlden. Det vet alla som har i alla fall satt i fot där mer än en vecka.
Mm.
Alltså, och då menar jag inte all inclusive, utan kanske åkt runt en hel del.
Och styrka respekteras, svaghet
respekteras. Styrka respekteras, och alltså det är stor mustasch och stor puffra, det respekteras.
Ja.
Mm.
Svaghet står inte högt i kurs.
Nej, och det här brevet, alltså Tobias Billström, inte min utrikesminister. Tyvärr hårda är han Sveriges.
Ja, det är hårda ord, Johan.
Ja.
Med tanke på vad alternativet var. Men inte länge sedan vi hade Ann Linde.
Ja, hon är nog inte mycket bättre här. Men det, alltså, de spelar lite grann i samma division, känner jag. Alltså det här är... Så som han har hanterat dialogen. Och genom att inte visa musklerna och inte visa styrka. Vi har hur mycket styrkor som helst som vi kan visa. Va? Och jag är så otroligt förvånad över att man inte har... kastat in det kortet som vi ändå liksom nu är ett land som verkligen vill förnedra Sverige. Det är Pakistan.
Mm.
De har vi faktiskt exporterat AirEye som heter Globaliner. Det här Ericssons flygburna, alltså fattigmans AWACS, har vi exporterat till Pakistan.
Alltså övervakningsutrustning, signalspaning.
Ja, signalspaning, jaktstridsledning, attackledning kan det användas till. Det är otroligt bra system, och det är ju faktiskt, AWACS har ju exportförbud. Du får inte lämna USA. Men då 2006, eller då under Göran Persson, så lättade, eller då möjliggjorde jänkarna för Ericsson att utveckla RAI. Och det här är ju ett sätt för USAs president att kringgå kongressen. Att exportera system som är 95% av ett AVAX.
Ni får göra affärer med Sverige istället. Ja. Jag ser till så att ni får göra affärer med dem.
Mm.
Det är så man gör.
Ja, det är så man gör. Och jag är så otroligt liksom, förvånad över att inte... Liksom, för det är någonting som Turkiet, som jag säger, de behöver en flygburen stridsledning helt enkelt. Alltså för, med sina regionala maktanspråk så kommer man behöva det systemet. Varför inte liksom, så, men vi kan hjälpa er med...
Men alltså, det var ju ett av deras krav, att vi skulle kunna exportera.
All... Ja, ja. Ja. Men det ändå krävs en liten liksom, go från USA. Om vi, ska, och vi har ju exporterat till Pakistan bland annat, till Saudiarabien också. Och det med jänkarna säger, de petar lite på så att nu får er ANK... Alltså, alltså.
Men då är det väl där skon klämmer. Mm. Det är väl därför man skriver ett sånt här brev till OEC. Därför att man vet att man har massa kunder i den.
Men alltså den formuleringen. Alltså.
Du menar att man skulle sätta hårt mot hårt. Ni kan komma med er kravlista. Men vi kan också sluta bidra med nya delar och uppdateringar av ert flygledningssystem.
Ja, det sätta hårt mot hårt. För det som du säger, alltså de respekterar styrka. De respekterar inte underkastelse. Det finns ingenting så osexigt tycker jag som en kvinna som liksom bara viker sig liksom för alla krav. Alltså eller någon som, alltså debattör som inte ger tung motstånd liksom, som bara sitter och håller med. Det finns ingenting som är så jävla osexigt. Alltså de föraktar oss med all rätt tycker jag. Du skriver inte ett sånt brev. Inte om du blir mött med respekt. Och det var ju också det här. Alltså det är lite samma andas barn nu. När här den 3 augusti så hade Jakob Forssell, som då är socialminister, ansvarig för religiösa samfunden.
Mm.
Och Tobias Bindström tog emot i Rosenbad. I någon av salongerna där. Det syns på bilderna. Det är inte Sagerska, men det är väl salongerna. Tog emot alla religiösa samfund och hade förtroliga och varma och innerliga samtal om mänskliga rättigheter i Sverige. Okej. Det lät ju väldigt fint och alltihopa. Men vilka hade man de här varma samtalen med? Jo, kille från Göteborgs moské. Göteborgs moské uppmanar sina manliga förhandlingsmedlemmar till att misshandla sina fruar.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bara om de vägrar sex med.
Bara om de vägrar sex. Och fruarna får inte lämna hemmet obevakade. Det är vad man säger. Till sina församling. Vadå? Varma samtal om. Varma innerliga samtal om mänskliga rättigheter. Och de gör det här.
Veckan efter så har man Pride.
Ja, alltså.
Sorry. I princip i samma lokaler, ja. Mm. Ett stenkast bort.
Ja, och Pride kan vi också prata om.
Ja, vi kommer till det. Men först tänkte jag fråga dig om Ryssland och Ukraina. Med tanke på att vi just har diskuterat Sveriges kapacitet för signalspaning.
Mm.
Jag intervjuade ju Magnus Norell och han... Mm. För vi började ju redan... jag intervjuade honom redan en vecka efter att Ryssland gick in i Ukraina för ett och ett halvt år sedan. Nu.
Mm.
Och då... Det var ju, de flesta trodde väl att Ryssland skulle vinna en promenadseger, inklusive Ryssland. Och sen så satte de alla sina pansarfordon i en lång kolonn på väg mot Kiev, vilket visade sig vara ett ödesdigert misstag. Utöver då att armén i sig verkar vara mycket, mycket sämre än vad alla hade trott, inklusive de själva. Men då sa jag att men blir det utnötningskrig, då vinner Ryssland. Och jag vågar nog påstå att det här är nu ett utnötningskrig. Och Magnus hävdar ju att ja, men då måste vi ge Ukraina flygvapen.
För sent.
Exakt.
Det här är ett utnötningskrig.
Och då kan Ryssland slänga in hur mycket män som helst under hur många år som helst. För de har väldigt mycket kanonmat.
Och, ja, och det börjar alltså knorras i Tyskland, det börjar knorras i Frankrike. Svenska ÖB har ju börjat varna för ammunitionstillgång och sådana saker för våran beredskap. Men alltså, det kommer bli någon form av Stalingrad. Och det bästa man kan hoppas på, det är att det blir en nordkoreansk lösning.
Med en demilitariserad zon.
Och, alltså permanent, liksom, alltså det är inte vapenvila, men det är inte öppna strider, utan det är...
Ett kallt krig, helt
enkelt. Ett kallt krig. Det är det bästa vi kan hoppas på, tror jag.
Men där hade väl Sverige kunnat bidra?
Ja.
Vi har ju tydligen system för just flygledning.
Ja.
Och det kan väl användas även mot flygledning?
Ja, alla system som kan... Det är dubbla funktioner. Nej, jag ser jäkligt mörkt på det här faktiskt. Alltså när det gäller Ukraina. Och här är det ju... Ja, vi får se. Jag vågar inte säga någon form av outcome. Men jag tror ändå tyvärr...
För NATO har ju satsat alla sina chip i Ukraina.
Mm.
Så förlorar de Ukraina eller inte vinner... Då går vi dessutom i ett försvagat NATO.
Mm.
Om vi kommer med.
Om vi kommer med. Och i och för sig, ja. Ryssland är också försvagat. Men ryssarna har visat historiskt. Och där läste jag, jag tror det var Gudrun eller om det var någon internationell tankesmedja. Att de sa det, att Ryssland kan, om det blir ett vapenstillestånd på något. Då kommer de ha återtagit sin kapacitet om 5 år. De kan ställa om hela sin industri. Det är liksom en industri som är anpassad för att sätta, alltså lite Albert Speer över hela.
Det är totalen krig.
Ja, total krig. De kan, och det finns inte, alltså man säger Putin, ja men Putin är liksom, han har börjat spela ut sin roll, men den som kommer efter Putin, det kommer inte bli någon ny Gorbachev, det kommer inte bli någon ny Boris Jeltsin. Boris Jeltsin var ju den som var mer demokrat av de där två. Det kommer liksom inte in en västtillvänd ledare, utan det kommer någonting som kan visa sig vara avsevärt mycket värre när Putins dag och tid är slut.
Ja, jag trodde faktiskt Prigozhin skulle gå hela vägen.
Ja, men någonting. Det vet man inte.
Nej.
Jag var lite grann åt det där, att men det här gick så lätt. Och sen så bara stannar han. Och alltså jag utesluter inte att det här kan ha varit någon för Prigozhin. Han lever ju fortfarande.
Ja, så vitt vi vet.
Så vitt jag vet. Och stökar till det i Belarus nu. Mm. Eller då i Vitryssland. Och han är alltså hur mycket av det här, för det läcker väldigt lite från Kreml, va? Det här kan mycket väl vara iscensatt av, alltså till del iscensatt av kretsen.
Tror du det?
Det har varit en del utrensningar bland generaler.
Ja, det har det varit.
Och det var ju de generalerna som sa yes, go for it.
Ja.
Stoppa Putin. Nu. De är borta nu.
Så Putin har lyckats konsolidera sin makt redan?
Jag tror att han har, alltså, kanske inte Putin själv, men klustret. Alltså det maktklustret. De har konsoliderat, för att, jag menar, och det läcker väldigt lite ut från Kreml. Alltså, det läckte mer under Stalins tid och Khrushchevs tid. Nu läcker det fan ingenting. Alltså, så att jag vet inte vad som händer. Men mina ögon är inte riktigt där just nu, utan de är mer på Turkiet faktiskt. För det har en större omedelbar, Turkiet och Iran, det har en större omedelbar påverkan på. Så där är jag jätteförvånad över att övrig media inte bevakar de här konstitutionella förändringarna som kommer ske i Turkiet. För det kommer påverka jättemycket. Och där är ju Erdogan, han har ju också, han är ju alltså master of the game. Man kan inte säga något annat. Han har ju nu börjat... Trots allt som sker så har han alltså lyckats öka eller förbättra villkoren för turkisk export till EU.
Ja, och fått oss att lova att vi ska verka för deras medlemskap.
Mm. Och samtidigt så fjärmar han sig Europadeklarationen om mänskliga rättigheter allt mer. Turkiet är ett av världens farligaste länder för en journalist att verka i. Jag åker inte till Turkiet längre. Tyvärr, för Istanbul är en fantastisk stad. Och det är en fantastisk kultur.
Mm. Men du har också gjort Erdogan mot en Pride-flagga bakgrund med smink.
Ja.
Och sålt dem.
Ja, jag har sålt dem. Jag har sålt några stycken.
Ja. Så då är det ju inte så konstigt kanske att han...
Ja, nej, och då ska man veta det att koranskändning i Turkiet ger enligt då deras penal code fängelse mellan ett halvår och ett år. Skändning, smädelse, förolämpning av presidenten ger minimistraff 1 år i turkisk fängelse, maxstraff 4 år. Men är det så att den förolämpningen får offentlighet som mitt grafiska blad då ökar strafflängden med en femtedel.
Mm, han är inte känd för att ha ett stort sinne för humor.
Nej.
Och vara hårdhudad, lustigt nog.
Ja, nej, men så att jag riskerar, 4,5 år i turkisk fängelse om jag skulle landa i Turkiet nu.
Straffade ut dig själv, Johan?
Ja, men det är också... Den här, jag gör det medveten om riskerna, det gör jag.
Ja, och det är den kulle du vill dra på i yttrandefrihet, så...
Nej, men alltså det här är en kulle, och det här är min kulle. Och försvara. Eller alla vår kulle som jag vill vara med och försvara.
Så du har gjort ett grafiskt blad med Erdogan. Mm. Med en Pride-flagga som bakgrund.
Mm.
Det ser ut som Europa slåss under Pride-flaggan i Ukraina. Jag vet inte varför. Jag har bara fått för mig att det är den flaggan vi slåss under och inte trikoloren. Och så bjöd ju då Ulf Kristersson in Pride till Sagerska. Det var väl Sagerska?
Mm. Ja, du och jag var inte inbjudna.
Nej. Men det är ju så att så fort en subkultur blir accepterad av makten så blir den ju lite tråkig.
Ja, och jag kan säga så här. Jag var ju på Pride-invigningen då. Med mammas bortgång och alltihopa. Så jag var där som en jävla VIP-gäst. Alltså spontant om Pride. Ett, jag känner inte igen mig i Björn Söders beskrivning av Pride. Förutom om man inte då går på till det som kallas för Kinky Corner. Kinky Corner är en separerad del från övriga Pride. Alltså Pride Park. Där det är åldersgräns på att komma in. Och jag vet inte om det var där Björn Söder hängde. Eller om det var liksom i Pride Park. Men å andra sidan så måste jag säga att två riktigt negativa grejer om årets Pride-festival. Och det är dels årets Pride-flagga. I fjol så hade man ju då Davidsstjärnan i centrum. Det tyckte jag var liksom, och reflekterade inte mer med det. Men i år så hade man en triangel infödd med massa olika färger.
Mm.
Bland annat brunt och svart.
Ja.
Det vill säga alla som känner sig rasifierade.
Ja. Det är nu en sexuell preferens att känna sig rasifierad.
Ja, och det här blir ju då... Alltså, när Pride utvecklas till att bli mer och mer detaljerad i sin inkludering, då blir man också mer och mer exkluderande.
Jo, men det var väl det som vissa sverigedemokrater i alla fall försökte försvara Björn Söders tweet med. Jag menar, det har ändå gått en dokumentär på SVT som heter SD-bögar, som handlar om homosexuella inom SD.
Mm.
Och SD har ju alltid exkluderats ur Pride.
Ja.
Så är det ju.
Ja, jo, och så är det, va. Men här börjar man ta in en massa andra begrepp. Och sen i det här talet då, som det här transduon då, Tjorven och Lillan höll, transpar eller transduo som turnerar runt i peruker och krinoliner och allt möjligt, och det får de gärna göra. Men i det där talet i slutet så sa de att det är allas vårt ansvar att reagera på den rasism som koranbränningar innebär.
I inledningstalet.
Ja, i linjetalet då, till i slutet på det talet, så en passage där. Och då är det så här, men herregud, Pride, ni har inte förstått någonting, verkligen. Eller i alla fall inte det här paret. Och inte Pride, organisation. För det här talet, det är liksom, det är ett sånt där tal som är, det förankras ju liksom i ledningen, va? Det är inte någonting, för det sänds ju liksom till Sveriges av många hundratusen bögar och flottor och alltihopa där, va? Och då ska vi veta liksom att vad fan, Koranen i det här fallet, det är inte bara en religiös skrift, utan det är en lagbok som används för förföljelse av inte bara andra minoriteter i allmänhet, utan homosexuella i synnerhet. Och alltså, Pakistan, det tillämpas dödsstraff för homosexualitet. Det är 8 länder i världen. Och alla ingår i de här OECD-länderna som tillämpar dödsstraff för homosexualitet. Frivillig homosexualitet. Och sen finns det också fördjupad homosexualitet, tror jag, i någon lagstiftning. Vad det innebär, det vet jag inte. Jag vill inte veta heller. Men,
alltså, men du minns vad jag berättade för dig i bilen igår om Iran. Näst flest könsbyten i världen. Efter Thailand.
För de har ingen homosexualitet. Så de ändrar kön på de som visar de tendenserna.
Och på det sättet blir det faktiskt logiskt att två transer säger att vi måste försvara Koranen. Därför att då blir det ju färre bögar och lesbiska och fler...
Och där har du ju rätt det, va. Så att jag reagerade oerhört negativt på det här talet. Och lika mycket, likväl som den här flaggan. Men mest det här talet. För då har man inte förstått någonting av liksom det här med att alltså, kasta bögar ut för, alltså, som IS höll på med hustak och sådana saker. Och där homosexualitet straffas alltså hårdare än kränkning av religion i de här länderna. Det, och de, alltså de här länderna, de ser ju Sverige som ett land av bögar och flator också. Det är därför de hatar oss så mycket. Sen kan man ju säga så här, det stämmer.
Det är värre än så. Det var någon av de här iranstödda miliserna som gick ut och sa att alla svenskar ska nu räknas som israeliska judar.
Ja.
Så.
Och bögar och flator också. Då,
ja, visst.
Men, det. Så att, men, det är case closed liksom. Jag menar, vi har ingenting här. Nej, men jag alltså, och det talet, jag kommer att skriva om det efter det här samtalet, för det var bra att du tog upp det här, men alltså just den passagen, den fick mig bara som en herregud. De där är alltså Pride, antingen gräver de sin egen grav, eller också bidrar man nu till att gräva den svenska yttrandefrihetens grav, och därmed min grav, och att sådana som du och jag, vi kommer hamna i galgen. Alltså det är det jag känner när Pride. Och alltså mitt engagemang för det här, jag kommer fortfarande ihåg när mamma upphävde det här regelverket då 1979 som sjukdomsklassificerade homosexualitet. Och jag har ju varit med, vi har diskuterat varje liksom, påhopp hon har haft genom åren. Va?
Det är ju väldigt märkligt, jag vet inte, men det var väl SD som försökte ha sin egen pride på Järvafältet en gång i tiden. Kommer du ihåg det?
Jan Sundesson, ja.
Ja, han ringde och bjöd in mig. Jag tackade nej såklart, jag går inte på någon parad, för som du ser är jag klädd helt i svart. Och människor som klär sig helt i svart brukar inte gå på parad.
Du har gått på en egen parad före första maj-tåget.
Jo, det har jag
gjort. Har jag bild på.
Ja, okay,
men det är din egen parad.
Ja, det är min helt egen parad. Jag försökte vara med sossarna, men de ville inte riktigt kännas vid mig. Men det är ju... så det finns, alltså, och de här Pride-paraderna som de försökte ha på Järvafältet, det försökte de ju ha för att det finns ju någon sorts moralpolis även där ute. Homosexualitet är inte lika accepterat i våra utsatta områden som det är i övriga samhället.
Nej, det är verkligen inte.
Och det tycker man ju att de här två transerna kanske borde ha fattat vid det här laget.
Men det gjorde de inte.
Nej.
Det gjorde de inte. Utan då är det ju då, och det är så, bara några dagar efter Pride-paradens slut, då, eller Pride-paraden då, så var det då i Köpenhamn en iransk konstnär, kvinnlig konstnär, som rev sönder en koran i ett rivjärn. Och varför
gjorde hon deras ambassad.
Utanför deras ambassad. Och då är det ju alltså så, alltså det här med, och vad hon ville belysa, det är liksom, alltså religionen förtrycker oss. Alltså i religionens namn, va. Och därför, hon var väldigt tydlig med sin performance, liksom en video, och jag har tittat på den och hörde, läst hennes statement då. Det finns ingen skugga på det här, alltså, tycker jag. Det fick ingen uppmärksamhet alls.
Nej.
Otroligt.
Ja, det var otroligt.
Alltså anmärkningsvärt, och kan jag säga, som finansiär av public service som ska då vara en del i våra psykologiska försvarslinjer.
Mm, det är det vi har.
Det vi har public service till bland annat. Inte ett ljud. Däremot desto mer om Richard Jomshofs tweet.
Mm.
Som var ungefär samtidigt, va? Och Richard Jomshof la ut också det YouTube-klippet med när hon står och river sönder den här koranen. Alltså, men ingenting. Det här är också den danska försvarslinjen i det här fallet, som den här iranskfödda konstnären ställer sig upp och försvarar. Det är våran försvarslinje också. Men vi nämner det inte. Otroligt. Alltså anmärkningsvärt, gränsande till stötande. I min värld är det stötande. Jag blev kränkt.
Men den transrörelse som finns i väst just nu. Mm. Jag skulle nog säga att den är ju emot yttrandefrihet.
Mm.
Ja, den är emot yttrandefrihet därför att de kräver att man ska kalla dem efter de pronomen de vill. Och det är ju ett ingrepp i andra människors yttrandefrihet. Alltså om jag vill säga till dig till exempel, nej men jag tycker inte att du är en kvinna även om du känner dig som en kvinna. Utan jag tycker att du är en man som känner dig som en kvinna.
Mm.
Mm. Då är ju det ett hatbrott.
Mm.
Eftersom jag vägrar erkänna deras existens.
Alltså hela den här, alltså det blir
så vill man få igenom deras idé, då har man ju effektivt förbjudit yttrandefriheten också, vilket är vad islamisterna också vill.
Ja, precis, och där går de hand i hand, och det är därför hela den här woke-rörelsen och att vi ska då kalla alla för hen. Och den enda jag kallar för hen, det är vår utrikesminister, han kan kallas för hen. Faktiskt finns fog för det, anser jag. Men alltså, vad som händer med det här, jag hade ett samtal med Camilla Wagner som är ordförande för Fredrika Bremer-förbundet och våran förra kulturminister Jeanette Gustafsdotter om feminism.
Mm.
Och jag har ju nu alltså nu i juninumret på Härta så skriver en krönika om frihetsfrågor. Och jag vill mena att hela den här trans-hen-rörelsen, alltså egentligen hela Q-et i T-et och Q-et i HBTQ, är bäddar för alltså, en ganska allvarlig samhällsutveckling när vi förnekar våra biologiska kön.
Mm.
Och så här, och bara för att exemplifiera det här. Jag satt i 5 år på ett regeringsuppdrag i etiska prövningsnämnden vid Karolinska institutet. Samma nämnd som tidigare hade då hanterat den här Macchiarini-skandalen. Man bytte ut väldigt mycket för, men då kom jag in. Och efter 2 år i nämnden så satt jag med och började räkna lite grann på vad är det här, vad är vi forskar på? Svensk forskning, alltså medicinsk forskning går ut på. 80-85% av alla forskningsprojekt, om det var kirurgi eller om det var medicin, var forskning på männen. Manskroppen.
Mm.
Och det här bygger ju då på att då blir mannen normen. Alltså resultaten bildar ju normen för svensk sjukdom. Och det visar också sen att kvinnor får sämre vård än män. Och det här är en frihetsfråga, anser jag. Alltså vi måste få alltså, likhet inför. För då kan alla människor få den vård så att vi kan utveckla våra friheter. Samma sak händer i HBTQ-världen, va? Alltså idag har vi riksbögarna Mark Levengood och Mattias Gardell.
Jonas Gardell.
Ja, Jonas Gardell. Mattias, det är brorsan och han är forskare.
Men jag förstår att du blandar ihop
det. Det är bara alltså, familjen Gardell. Ja, men det är ju då, det är de som syns. Och tittar man på HBTQ-rörelsen så är det de som syns. Det är huvudsakligen män.
Ja, så är det i Sverige.
Och tar vi bort alla könsmarkörer för den här rörelsen.
Mm.
Vad är det då som blir mannen? Ja, det är bögarna. Alltså, de utrikesfödda flatorna som har flytt hederskultur, de syns inte.
De som påstår sig ha blivit utslitna ur en taxi under Pride och kallade för haram. Läste du det?
Ja, jag läste den. Men alltså, det här är ju
då... Vad hette hon, vet du?
Nej, jag kommer inte ihåg. Men,
jag vet inte ens vad hon har gjort för film. Jag läste bara artikeln.
Nej, jag läste bara artikeln. Jag hade inte hört talas om henne. Men alltså, vad som händer med det här... Alltså man håller på och gräver sin egen grav.
Ja, och där har du ju typexemplet. Hon blir kallad haram. Mm. Linjetalet på Pride är försvara Koranen.
Ja, och det var ju som jag sa att när man tar, om vi, nu låter jag för dina lyssnare och mina lyssnare, nu låter det här konstigt, men kan vi inte liksom försvara kvinnans rätt att vara kvinna och istället bli någon form av könlös, då tappar vi hälften av vår demokrati. Då blir det precis som islamistiska stater. För det är mannen som är normen. Och kan vi inte försvara det här? Alltså de landvinningar som vi faktiskt gjort sedan kvinnlig rösträtt. För de håller på, alltså de håller på att angripas från woke-rörelsen och från islamister och allt möjligt, för att man vill ta bort. Och då blir det mannen som blir normen. Då blir vi av med hälften av vår demokrati.
Man tror Lars Trädgård, och i just det här fallet så tror jag honom faktiskt, så har ju Sverige en lång kulturell jämställdhet, alltså sen långt innan vi blev demokrati, som är i princip världsunik i hur man ser på kvinnans ställning.
Mm. Ja, det är de här, vad heter de, Birjals...
Ja, precis.
Kvinnofridslagarna. Ja. Ja, den är unik. Den är unik. Men jag känner att det är de principerna som vi nu, alltså, och de är ju attackerade från en rad med olika håll.
Ja.
Och det sitter jag med liksom med min bakgrund och min utstrålning, mina attityder till saker och ting. Men jag trodde aldrig jag skulle behöva göra det här. Alltså säga det här. Att det här är hotat, och då hotas hälften av vår demokrati och vårt demokratiska kapital. Och hotas hälften av vårt demokratiska kapital, då är också hälften av vårt intellektuella kapital hotat. Och det är precis det är precis det som sen då hände i Egypten. När man stängde alla skolor för kvinnor. De tappade momentet.
Mm.
Hela nationen, från att ha varit en regional stormakt, låste in kvinnor i hemmen och utifrån lärosätena.
Alltså arabvärlden har ju 50% analfabetism, och det är ju
kvinnor.
Det är kvinnor, ja. De får inte lära sig läsa och skriva.
Nej, och alltså det är ju att då Pride håller på det här sättet, då. Man kan säga så här att jag menar, alla folkrörelser förutom möjligtvis idrottsrörelsen är ju politiska till sin natur.
Mm.
Så jag tycker det är fel att säga att ja, men Pride har, det är så politiskt. Ja, jo, men de har ju det här med inkludering. Det har, men vad jag säger, Pride har blivit för identitetspolitiskt och för partipolitiskt. Man har lämnat kärnfrågan. Och genom att lämna kärnfrågan...
Man har lämnat kärnfrågan för man vann kärnfrågan.
Ja. Precis, och då måste de uppfinna sig själva en gång till, och då blir det något helt annat, va. Och som sagt, att jag menar, det är, ja, du beskrev ju det i ditt skämt, vad som händer när man lämnar kärnfrågan egentligen.
Ja, nej, jag försökte i alla fall skämta om det, att jag gick på den här galna regimtrogna festivalen och att jag inte syftar på den eritreanska utan på Pride.
Mm.
Men det är ju verkligen så, jag menar, bussarna flaggar ju för Pride, och då är ju då är det här en del av staten, helt plötsligt.
Ja. Nej, men alltså, man vann kärnfrågan, och det är precis som socialdemokratin, du vann folkhemmet. Ja. Vad ska vi göra nu?
Eller feminismen. De vann rösträtten. Ja, vad ska de göra nu?
Och det är samma sak då. Det innebär att de håller på och förlorar. Alltså nu håller vi... Vi har ju pratat rätt mycket, du och jag, det här med folkhemmet. Och där vi håller på att förlora det. Alltså det finns inget, det här med utjämnade klyftor. Alla ska bo i en skokartong i Bromma, villastad och det ena med det. Egna hemstanken och alltihopa. Vi håller på att förlora det. Eller vi har förlorat de landvinningarna. För sen... Ja, vad ska vi göra nu? Ja, tydligen var det ingen som tänkte på att vi ska försvara det här.
Nej, förvalta.
Eller förvalta. Va?
Vidareutveckla.
Ja, vidareutveckla. Utan helt plötsligt hoppar man till nästa tuva. Och då är det här talet om då Tjolven och Lillan höll. Alltså det gav mig kalla kårar när jag stod där. Verkligen, på riktigt. Och jag kommer skriva om det, för att just den passagen är... Jag har den inte i huvudet, men det var bara, vad i helvete är de står och
säger? Den finns väl tryckt någonstans?
Ja, den finns på nätet. Jag är i QX och har tryckt den utan transkribering. Alltså jag tycker inte det är speciellt bra tal heller som helhet, men och de här meningarna ligger i slutet.
Så från en konstig värld till konstig konst. Lars Vilks har haft utställning i Blåhallen postumt.
Mm.
Men rondellhunden ställdes inte ut.
Mm.
Du och jag har inte åkt dit.
Nej.
Nej.
Dels, alltså jag tyckte det var, dels av logistiska skäl. faktiskt för den här sommaren inte liknat någonting. Och då kände jag att jag kan inte lägga 1,5 dygn på att åka till en utställning där jag sett allt, jag har allt och mer därtill hemma på olika sätt. Eller inte naturligtvis kopia på varenda tavla eller varenda grafisk blad. Men genom att inte ställa ut rondellhunden så då klipper du bort ungefär 70% av Lars Vilks. Va? För att det var det som gjorde honom världsberömd. Det var inte Nimis som Nej. Gjorde honom, det var rondellhunden. Nimis gjorde honom möjligtvis rikskänd, men inte världsberömd. Och den symbolik som det är, man ställer inte ut det för man vågar helt enkelt inte.
Nej, man får inte polisskydd.
Nej, man får inte polisskydd.
Trots att man betalar skatt.
Mm. Utan det är utställning.
Och då existerar ju redan en form av censur i samhället med en bugning mot en muslimska världen.
Ja, och det här är ju alltså, och det här visar ju då någonstans, jag menar Elisabeth Olsson, tidigare Elisabeth Olsson Wallin, som gjorde Ecce Homo.
Mm.
I 2021 så ställde hon ut en fotoutställning med, och det var där ett fotografi på bland annat Lars Vilks. Och den blev ju stormad av ilskna islamister. Hon var tvungen att stänga den. Hon fick inte heller någon skydd.
Nej, och då är det ju märkligt att vi betalar så hög skatt ändå.
Mm, mm. För de som är prenumerant på DN så är det en väldigt bra artikel, en intervju med henne när hon kommenterar här med förändringarna i ordningslagen. För att hon säger att en förändring där, det kommer åt min frihet som konstnär bakvägen. Och den är redan påverkad och då berättar hon om just den här utställningen. Så att hon har sagt att jag har varit tvungen att ändra i mina konstnärliga uttryck. Och jag gör inte allt det som jag annars skulle vilja göra. För jag vågar inte. Jag får inte det skyddet.
Nej.
Och jag har ju sett en hel del av hennes verk. Och de är väldigt, väldigt provokativa. Och jag skulle önska att hon kunde ställa ut dem. Alla kommer bli arga på henne. Och det är ju precis det som konst. Alltså, konst ska ju väcka någonting. Alltså, det är politik i konsten och konsten i politiken. Liksom. Det är det. Och för mig handlar ju liksom, vänskapen med Lars och vårt samarbete, det handlar ju liksom just att slå ner några pålar till för att försvara just rätten till fritt ord. Rätten till fria uttryckssätt.
Men ställer hon ut nu, då måste hon leva med polisövervakning resten av sitt liv. Och det vet vi ju hur det brukar sluta. I alla fall.
Ja, det slutar med tvärs över.
Det måste väl ändå kallas ett misslyckande.
Det är ett misslyckande. Det är totalt katastrof. Det är som att spotta och pissa på vår konstitution. Mm. Jag tycker det. Alltså, det här är, återigen, det här är vår gemensamma kulle. Och jag tycker det är en bra kulle att förhålla.
Kul att du alltid kallar det för konstitution, vår grundlag.
Ja, det är ju en konstitution.
Är det? Vi har ingen förvaltningsdomstol.
Ah, okej. Okay. Ah, skitsamma. Nej, men det är liksom för att dra, varför jag säger konstitution, det är ju för att dra parallellen till Frankrike. Och där har ju Macron, alltså han har ju satt ner pålarna rejält. Ja, de har offrat många människoliv, men de har sin yttrandefrihet kvar. De har sina värderingar, de har sina principer. Han står fast.
Ja, de har ett uns av nationell stolthet kvar. Ja, inte mycket, för inte han sålde mycket. Ut oss till Kina utan några större svårigheter. Ja, men
här står han fast. Det finns en otroligt bra fotografi på när han lägger hederslegionen på Samuel Patys kista. Det är en otroligt stark bild när han ger den här gymnasieläraren som blev då halshuggen av en islamist hederslegionen på stumt på begravningen.
Jag tog upp med det här med Lars Vilks, för du äger ju väldigt många Lars Vilks.
Mm.
Du äger oerhört många Lars Vilks. Du har en Lars Vilks av dig själv.
Ja.
Ja. Du har en Lars Vilks av David och Goliat.
Ja.
Mm, som du även gav mig i bröllopspresent. Ett tryck, ett grafiskt blad av.
Ja.
Mm.
Det är din favorit.
Ja, och jag tar upp det därför att jag vet att du har försökt lämna in den till försäljning.
Mm.
Mm. Var då?
Bukowskis.
Vad trevligt. Hur gick det? Vad fick du för pris? Varför gjorde du det? Vill du bli av med den?
Nej, det är en del i min konstnärliga installation.
Jaha.
För att Lars Vilks försökte göra det, alltså de här fyra trycken, de är ju då en serie på fyra. Och det är alltså olika klassiska motiv. där han har då ersatt eller klippt in rondellhunden i olika roller. Och David och Goliat är den, tycker jag, det är den mest dramatiska, där David går, står då med rondellhundens huvud i håret, håller i turbanen då efter att ha huggit av det.
Och, med andra ord, Mohammeds huvud.
Ja, profeten M's huvud, om vi ska då vara Lars Vilks trogen, hela hans. Och den här var de här verken som vi har då, där du har ett grafiskt plan, och det var de som ställdes ut, de visades för offentligheten sista gången vid mordförsöket och terrorattentatet 2015 i Köpenhamn. Och sen dess så har de inte ställts ut då. De har bara legat där i 8 år nu. Och då hade man, alltså Lars Vilks hade då veckorna innan varit förbi både Stockholms stadsaktion och Bukowskis och försökt lämna in rondellens verk på Bukowskis. Och han fick samma reaktion från bägge. Först, åh wow, rondellhund, Vilks, bra, den tar vi in.
Mm.
Och sen så, efter 2 veckor så, nu vill det ta till 2005, då ringer de tillbaka, men vi vågar inte. Personalens säkerhet, kundernas säkerhet, andra verks säkerhet och sånt där. Vi vågar inte, vi kan inte ta emot den här. Nej. Och sen så, så hände terrorattentatet i Köpenhamn och man låste, polisen i Malmö låste in Lars Vilks i sin lägenhet och that's it liksom. Och sen dog han då. Men då tänkte jag, då ska jag göra samma sak och se vad händer nu när han är död. Så att jag och Anna Gullberg från Expressen, vi kommer in på Bukowskis. Och med en fotograf med oss. Och sitter någon kvinnlig liksom, mottagare här och säger, jag vill lämna in den här till försäljning. Ja, men vad är det här? Och det är rondellhund av Lars Vilks. Original, här har äktighetsintyg, här har provenansen. Här är liksom fotodokumentation från hela processen, alltså hans skapande process och alltihopa. Det är oerhört väl dokumenterad. Då. Och hon sa, du, jag måste liksom kalla på någon expert. Ja, så springer hon in borta i 10 minuter och kommer tillbaka ut alldeles likblek i ansiktet och darrar som ett asplöv. Ja, vi mejlar dig. Men vadå? Jag tänkte lämna in den här. Och här har räckt in sin tyngd. Jaha, får jag behålla det? Ja. Och så, men ska du inte ta en bild av tavlan ens en gång och ta måtten på den? Och så här. Ja, kanske ska jag göra det? Ja, men får du fråga dina chefer, men jag tycker det skulle vara naturligt. Så hon får upp den där sin mobiltelefon och tar någon skakig bild och sådär. Och sen mer eller mindre kastar ut mig från Bukowskis. Ja.
Med tavlan
under armen. Ja. Och 2 timmar senare så får jag mejl från Bukowskis då, som håller på med modern konst då, eller nutida eller samtida konstnärer. Så säger, nej, vi tar inte in några Vilks alls. Punkt. Och, utan förklaring. Och det är ju samma reaktion sen som jag fick mejl från när jag ställde frågan till Moderna Museet om hur de ställer sig till rondellhundar nu när han är död och alltihopa där. Och de säger, nej, men vi har tillräckligt mycket av Vilks så vi behöver inga rondellhundar, säger de.
Men Expressen var ju med och dokumenterade det här.
Ja, de var med och dokumenterade.
Så när kommer den artikeln?
Ja, vi får hoppas att den har kommit redan när vi pratar. Men jag har en gryende känsla av att de har stekt den artikeln.
Och varför har de gjort det?
För farligt. Anna Gullberg, måste jag säga, att hon har gjort bland de hårigaste reportagen när det gäller det här. Det var ju hon som avslöjade bland annat hela Gävle moské och Averad. Och hon lever ju under hot med målläsare, så att hon har inga problem. Men jag tror att det är högre upp, alltså chefredaktör eller kulturredaktör som har stekt artikeln. Och den är unik, det är ett unikt verk.
Men det kommer antagligen ingen artikel.
Det är inte Expressen.
Nej. Och men det säger ju någonting om graden av censur när det kommer till islam som faktiskt redan är i effekt.
Ja, den är redan i effekt och det är det som jag vill visa i med mina, alltså den här, alltså nu ska jag försöka göra det som Lars Vilks försökte göra.
Att få sina verk sålda på auktion.
Ja, för att nu är ju då själva marknaden för Lars Vilks verk är nu, alltså han har inte begått något brott. Han har inte möjligtvis dödat en mygga liksom, eller två. Och det är väl vad man kanske kan anklaga för.
Tekniskt sett så har han begått brott. Nimis är ett brott.
Ja, okej. Ja, men inte belagt med dödsstraff, möjligtvis dagsböter.
Ja, alltså han, det har ingenting med islam att göra, utan han har bara byggt en skulptur av drived på allmän plats.
Ja, men, och, ja, i ett naturreservat. Alltså, men i den här aspekten, han har inte begått ett brott. Utan han är dömd i en utomjuridisk process till döden.
Mm.
Det är det som har drabbat. Men ändå är hans verk, alltså det som har gjort honom mest berömd om den hunden.
Och det som också gjort honom dömd till döden.
Och dömd till döden. De verken är förpassade till samma marknad som när man handlar med Adolf Hitlers verk.
En liten specialiserad marknad.
En väldigt specialiserad marknad. Alltså det du måste ut på darknet och det är alltså more or less liksom. Där finns det en avsättning. Och nu har trycket på den marknaden ökat. Men det är inte det. Jag vill inte säga så här. Jag vill ha hela Lars Vilks. Både som person, konstnär, vän och alltihop accepterad där han ska acceptera. Det vill säga i det allmänna samtalet.
Ja, det blir ju lite märkligt när en utställning utesluter det som gjorde honom världsberömd. Ja. Även om hans konstnärskap var mycket, mycket bredare än bara den incidenten.
Mm.
Naha, är det ju svårt att göra en överblick utan att ha med det verket i någon form.
Det är helt vettlöst, va? Tycker jag. Alltså jag tycker att det är fegt, det är vettlöst. Det är inte tillstymmelse av Kochanas, det finns ingen sis i det, och det är svenska landet mellanmjölk. Vi klarar inte av att försvara våra egna värderingar, och det är därför jag, alltså finns det någon alltså motsvarighet till Macron i Sverige när det gäller de här frågorna? Svaret är nej, jag ser ingen. Och Lars Funke, han börjar bli ganska gammal nu.
Ja, det skulle väl i så fall vara han som du belackade tidigare, Richard Jomshoff, som ställde sig upp och sa, det här är vad vi tycker.
Ja, det skulle vara han. Det skulle vara han. Alltså, och Johan Persson, Liberalernas partiledare, som säger att vår ordningslag är otidsenlig. Herregud, Branting var liberal från början.
Var det?
Ja, han var liberal.
Så han förrådde liberalismen?
Ja, han förrådde liberalismen. Men
jag vet att du älskar det där tillfället, men på grund av Gustav den femte och Hjalmar Branting så fick vi 100 år av socialdemokrati som faktiskt ledde oss hit, Johan.
Ja, men vad var alternativet?
Fair enough. Fair enough. Det var rätt.
Faktiskt. Nej, nej, så att jag är jäkligt... Jag är... Alltså, Lars Vilks förtjänar en mycket, mycket större plats i den svenska historien i allmänhet och kulturhistorien i synnerhet. Principiellt otroligt viktiga verk. Men de går inte att sälja. De går inte ens att visa.
Nej, men det är det jag menar här. Att det hade varit principiellt viktiga verk om de hade lett till en större yttrandefrihet.
Mm.
Nu verkar ju faktiskt som att det är tvärtom. Ja, de har lett till mindre yttrandefrihet.
Nej.
Folk aktar sig mera för vad de säger, för vad de tecknar, för vad de gör.
Jag håller inte med. För det är sådana som du och jag som ska nu ta hans verk och förvalta dem. Så att det blir en skillnad. Han offrade sitt liv.
Ja, det gjorde han.
Och jag tänker ta det här. Jag tänker inte ge mig förrän vi kan faktiskt visa Lars Vilks och handla hans tavlor, hans konst, som vilken annan jävla konstnär som helst.
Jag hoppas du får leva så länge att du ser det.
Ja, det hoppas jag också. Jag menar, och det är därför jag gjorde den här på Erdogan. Och det är därför jag har där bakom så ser jag där Carl Johan de Geers skända flaggan, oskuren. Alltså så som den var från början. Det här är tredje tilltrycket, så att det är det original, men det är tredje tilltrycket. Från hans den här Fåga vara onationell på Galleri Olsson.
Det gör mig lite tryggare att du bor här ute i buschen där ingen kan hitta dig och där du verkar ha det väldigt lugnt och skönt och tryggt och framförallt oerhört vackert.
Ja, nej, men det här jag kan. Nej, men det är liksom min vrå på jorden här, men jag mår ju inte bra om jag inte har någonting att jobba för, och det här med yttrandefrihet och tryckfrihet och så här, det är så otroligt otroligt viktigt. Jag vill lämna över det till mina barn. Om barnbarn. Att de ska kunna ha den självklara universella rätten som står över alla gudar och hottentotterier och vanföreställningar. Att kunna yttra sig fritt och inte vara rädd för repressalier. Det vill jag lämna bakom, eller bidra till. För det, allting här vilar inte på Lars axlar. Allting vilar inte på mina axlar. Utan jag har någonstans tillsammans med några andra. Men jag kanske är en av de mer tydliga. Att okej, okay, du säger att han begränsade ju faktiskt vad han yttrar för. Nej, han gav mig verktygen för att försvara. Han gav mig sin död.
Fina ord. Är det någonting vi har glömt att ta upp?
Vi har väl täckt in det mesta,
tror jag. Jag tror det. Tack så jättemycket för att du återkom till dekonstruktiv kritik, Johan. Jag hoppas att du inte dröjer lika länge innan du återkommer igen.
Nej, och tack, tack för att du kom hit, faktiskt.
Supertrevligt.
Nej, men alltså, jag tycker det är jättebra. Och nästa gång så kanske jag har min studio kvar, klar. Och då kanske vi kan ta en helt och hållet video sen. För då kanske vi kan visa lite konst också.
Det vore väl någonting extra. Ja, och bjuda dina, lyssnarna på.
Ja, dina lyssnare och tittare och även mina. Så att det, för att det, tanken där, det är ju faktiskt att göra någon form av jag har inte kommit på formatet riktigt än, men någon form av podd kommer det väl bli med, och det kommer inte bli så bra som dekonstruktiv kritik. Men
det får jag verkligen hoppas att den inte blir.
Nej, men något åt det hållet. Yes, ja. Tack så mycket.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Johan Westerholm. Du kan stötta Johans arbete genom att prenumerera på ledarsidorna.se eller köpa boken Islamismen i Sverige. Ett stort tack till dig som stöttar mitt arbete. Du är en hjälte, och det är tack vare dig jag kan göra bland annat, men inte bara, den här podden. Du som inte stöttar mig ännu kan göra det på patreon.com/aronflam, via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768 943737, 0768 943737. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.